En mellandag. Vad har man egentligen en sån till? Det hörs lite på namnet att det är en intetsägande dag som av misstag hamnat i kläm mellan två kluster av intressanta dagar. Lite grann som faster Maj-Lis som på julaftonen hamnat mitt emellan två diskussioner. Sittandes stelt i sin fåtölj med flackande blick sippar hon på sin glögg och skrattar mekaniskt så fort någon annan skrattar. Vi gillar mellandagar och vi gillar faster Maj-Lis. Tänk om alla dagar och människor var intressanta. Det skulle ju inte gå. Om julen tillhör barnen och nyårsnatten människor med rika sociala liv, så tillhör mellandagen faster Maj-Lis, och den har hon förtjänat. Vi ska ägna mellandagen åt att berätta historier. Först ut är den här poddens okrönte drottning, Marie Ivarsson Alin, med sin berättelse Passageraren. Vi slog ju rätt hårt på barnvänlighetstrumman i vårt julavsnitt. Den trumman plockar vi undan nu. Det här är en saga för barn som är vuxna nu.
Mamma brukade säga att det finns två typer av människor. De som sitter i förarsätet och de som sitter bredvid. Det har aldrig varit några tvivel om vilken typ jag tillhör. Jag är en sån som sitter bredvid, en som bara hänger med, en passagerare. Men det ska bli ändring på det nu, för det är nu det börjar. Livet, på riktigt. Eller åtminstone så nära på riktigt en sån som jag kan komma. Och mamma säger inte så mycket längre, inte sedan jag fick in henne på det där vårdhemmet. Hon skriker mest, i alla fall när hon får syn på mig. Men det var faktiskt inte mitt fel. Rullstolen gled iväg som av sig själv. Någonting med bromsarna var det. Jag gjorde inget fel. Det var bara rena oturen att bryggan sluttade lite neråt mot sjön precis där. Och förresten borde de ha satt upp ett räcke. Ett helt år ska Elin vara borta. Till att börja med. Kanske blir det längre om projektet går bra. Ta fart, som hon säger. Ska jag vara ärlig lyssnade jag bara med ett halvt öra när hon berättade vad hon ska syssla med där borta i Sydamerika. Antagligen något med att lära föräldralösa barn att läsa. Det brukar det väl vara. Nej, jag var mer intresserad av att kika runt i lägenheten som ska vara mitt hem i ett år framöver. Till att börja med. Hon har ett stort akvarium med exotiska fiskar. De måste jag komma ihåg att mata. Och de känsliga orkidéerna ska vattnas utifrån ett förvånansvärt detaljerat schema. Och sängkläderna ville hon att jag ska vädra åtminstone var 14:e dag. En hel lista på saker jag ska göra har hon skrivit. Hon har inte skrivit någon lista på saker jag inte ska göra. Det borde hon kanske ha gjort. Du får självklart använda bilen så mycket du vill, sa hon innan hon kom ihåg sig. Nej, just det. Du har inget körkort. Nej, just det. Det var så vi lärde känna varann. Under 2 års tid har vi samåkt varje vardagsmorgon i hennes bil till kontoret där hon jobbar som jurist och jag som receptionist. Det har varit en mycket praktisk lösning och mycket lärorikt. Elin är en sån person som pratar väldigt mycket om sig själv. Det är inte jag. Antagligen för att det inte finns så mycket att berätta. Det tog en vecka innan jag vågade gå till kontoret i en av Elins dräkter. Precis som jag misstänkte har vi samma storlek och smak, men själv skulle jag aldrig ha råd med hennes kläder. Först kändes det lite ovant med de höga klackarna och jag var rädd att min stapplande gång mer fick mig att likna en nyfödd kalv än en sofistikerad karriärskvinna. Men så råkade jag få se en skymt av mig själv i skyltfönstret och kunde knappt tro mina ögon. Jag var helt enkelt skitsnygg. Jag sträckte på ryggen och skakade håret ur ansiktet på det där sättet som jag har sett Elin göra ungefär 500 gånger om dagen. Och nog fick jag en hel del höjda ögonbryn när jag svepte in på kontoret. Och massor av komplimanger. Det är märkligt vilken skillnad lite nya kläder kan göra. Redan samma eftermiddag bokade jag en tid hos Elins frisör. Jag såg hårtest efter hårtest falla till golvet och det var en befrielse. Vanligtvis reagerar jag inte alls positivt på förändringar och därför hade jag heller inte klippt mig sedan mamma tvingade mig inför studenten. Men i frisörstolen den här dagen kände jag mig som en larv på väg att förvandlas till en fjäril. Jag hade närt den inom mig hela tiden. Den hade väntat och bidat sin tid. Men det var inte förrän nu det var dags. Nu var det min tur att flyga. Lite pinsamt var det att några av mina arbetskamrater dagen därpå hälsade mig välkommen till kontoret eftersom de trodde att jag var ny på jobbet. Men vi skrattade bort det med att det är en stor arbetsplats och med alla praktikanter och gravvik som kommer och går hela tiden är det svårt att hålla reda på folk. Så är det ju. Och jag hade ju bara jobbat där i lite mer än 2 år. Innan Elin åkte brukade jag äta lunch själv vid mitt skrivbord. Jag hade med mig smörgåsar i en sån där vit låda med rött lock och röda knäppen. Men nu vågade jag mig på att följa med till bistron på hörnan och ta en sallad med de andra tjejerna. Det var trevligt och lättsamt och det hände mer än en gång att vi drog över tiden. Oj vad klockan springer när man har roligt. Ja, det jämnar väl ut sig i slutändan, skrattade de och jag gjorde likadant. Och fascinerades av hur skönt det var och var en sån som tog lätt på saker och ting. Och på fredagen var det AV och ett par glas vin och jag smälte in där också. Varför skulle jag inte göra det? Jag hade ju följt dem på avstånd i över 2 års tid. Elin pratade ofta om sina kollegor och månaderna i bilen. Vissa skulle kanske kalla det för skvaller. Jag såg det som ren information. Och för första gången sedan jag började jobba på kontoret blev jag bjuden på personalfest. Hela veckan gick jag omkring och gladde mig åt att jag numera var en sån som blev bjuden på fest. Jag valde omsorgsfullt kläder ur garderoben som jag vant mig vid att betrakta som min. Och la en make-up som mamma skulle ha kallat för krigsmålning. Det kanske det var. Men ärligt talat blev kvällen något av en besvikelse och påminner mer om högstadiet och den enda skolfesten jag någonsin varit på. Förutom att alla hällde i sig de kopiösa mängderna alkohol helt öppet och inte i smyg bakom gympasalen. Den första timmen stod alla i små klungor och pratade lågmält om väder och vind, all inclusive på Kanarieöarna och vilket gym som har den bästa PT:n. Men allt eftersom nivån i vinflaskorna sjönk höjdes rösterna och killarna fick längre och längre fingrar och tjejerna vassare och vassare blickar. Jag hade trott att man på en fest med medelålders välutbildade människor skulle tala om intressanta saker, diskutera världsläget eller kanske utbyta åsikter om litteratur och film. Jag hade till och med läst på lite för att ha något att bidra med. Men det var mest skryt och skvaller och sliriga skämt och där hade jag inte mycket att komma med. Strax före 11 gjorde jag mig redo att gå. Jag längtade hem till jacuzzin och Elins exklusiva badolja. Jag hade lagt märke till att en av ekonomiassistenterna förstulet hade betraktat mig flera gånger under kvällen. Och nu kom han fram till mig när jag stod och väntade på hissen. Han lutade sig lojt mot väggen och kisade mot mig. Jag har inte sett det tidigare, men det är fan vad du och Elin är lika. Ni skulle kunna vara systrar. Vi är faktiskt systrar. Lägg av, det är ni ju inte. Jo, det är vi, framhärdade jag. Kom igen, Elin har bara en bror, det har hon berättat. Du måste ha missuppfattat henne, sa jag envist. Vi växte inte upp tillsammans, men visst är vi systrar. Han gav mig en underlig blick och det var tydligt att han inte trodde mig. Men han sa inget mer och det hindrade honom inte från att sätta på mig mot hissväggen 10 minuter senare. Du ser ut som hon och du luktar precis som hon, men du är så jävla mycket skönare, stönade han mot min hals. Och jag smålog triumferande in i väggen. Ibland är remaken bättre än originalet. Elins bästa väninna Lotta var egentligen den enda på jobbet som var lite avig mot mig. Ibland när hon såg mig i kläder och smycken som noga taget tillhörde Elin fällde hon spydiga kommentarer. Och en gång frågade hon rakt ut om Elin verkligen var okej med att jag tog mig sådana friheter. Det gjorde mig såklart lite ledsen, men jag lyckades få ihop ansiktet till ett stramt leende och såg henne stadigt i ögonen. Du förstår nog inte riktigt hur nära jag och Elin står varandra. Då fnös hon bara och vände på klacken. och nästa gång tjejerna skulle ha vinkväll tillsammans förklarade hon att hon inte tänkte komma om jag skulle följa med. Att Lotta var en sån drama queen. Hon som verkar så sansad, kommenterade Tina. Har ni kommit ihop er om något eller? Jag tror att Lotta har det lite besvärligt just nu och så bara råkar hon ta ut det över mig. Hon kämpar ju med ekonomin, du vet. Vadå? Vad menar du? Ja, jag vill ju inte vara den som springer med skvaller, men Elin har berättat, i förtroende naturligtvis, att Lotta spelar för mycket. Hon har tydligen skulder upp över öronen. Va? Är hon spelmissbrukare? Spelberoende, berättade jag. Det är en sjukdom, vet du. Kan drabba vem som helst. Nästa morgon när jag kom till kontoret var Lottas skrivbord misstänkt tomt. Tydligen hade man kontrollerat hennes representationskonto och funnit att det saknades 280 000 kronor. Och när hennes jobbdator undersöktes var hon registrerad som medlem hos inte mindre än 4 välkända spelsajter. Visst är det tragiskt hur det kan gå? Tänk att det nästan har gått ett helt år. Elin ringde i förra veckan och berättade att hon kommer hem lagom till jul. Tydligen längtar hon tillbaka till Sverige. Jag känner mig så konstig, liksom rastlös, samtidigt som jag känner mig egendomligt apatisk. Eller kanske snarare bortkopplad. Som om jag går på autopilot. Det enda jag vet är att jag inte är redo för det här. Att ge upp det här livet. Och det var så märkligt. Igår när jag gick ner i källarförrådet där mina gamla saker står så hade någon monterat ihop min säng och till och med bäddat den. Och hängt upp några tavlor och lagt en matta på golvet. I min gamla trähylla från slöjden stod några pocketböcker prydligt uppradade. Som om någon tänkt flytta in där. Konstigt. Och jag har aldrig tidigare tänkt på hur tyst det är i det där rummet. Det måste vara väldigt bra ljudisolerat. Men i alla fall så har jag bytt ut låset till ett kraftigare. Ett som inte går att bryta upp, vare sig utifrån eller inifrån. Och i eftermiddags köpte jag en sån där kylbox som man kan plugga in i väggen. En blå och vit av plast. Den är väldigt rymlig. Praktisk. Och så köpte jag en kniv. En japansk förskärare. Den var ganska dyr men ligger väl i handen. Den kan vara bra att ha, för säkerhets skull. Mamma, jag önskar att du hade kunnat se mig nu. Jag är ingen passagerare längre. Nu är det jag som sitter i förarsätet. Och somliga borde verkligen akta sig. Det kan hända att de får en julklapp de aldrig kommer glömma.
Marie Ivarsson Allin läste sin egen berättelse Passageraren, musik av Thomas Ivarsson. Och oavsett vad det står i avsnittsbeskrivningarna så är det alltid Thomas som gör poddens intron. William Sidney Porter var en amerikansk novellist som skrev under pseudonymen O. Henry. Nu tar vi en stor skovel julkänsla och barnvänlighet och kastar in i poddbrasan. Marcus Tuveson läser hans berättelse The Gift of the Magi, eller Julgåvan rätt och slätt på svenska.
$1.87. Det var allt. Och 60 cent av det var i småpengar. Pennis sparat en och en i taget genom att pruta och förhandla i livsmedelsbutiken, grönsaksstånden och hos slaktaren, tills hennes kinder brände av skam och snålhet. 3 gånger räknade Della pengarna. $1.87. Och imorgon var det julafton. Det fanns uppenbarligen inget annat att göra än att kasta sig ner på den sjaskiga lilla soffan och gråta. Så Della gjorde det. Bara den hopplösa tanken av att livet bestod av både glädje och sorg, där sorg och gråt dominerade. Medan denna unga kvinna ligger där tar vi en titt på hemmet. En liten sparsamt möblerad lägenhet. En hyra på $8 per vecka, där plånboken efter den utgiften gapar rätt så tom. I vestibulen en trappa ner finns en brevlåda dit inga brev lämnas förutom kravbrev och en elektrisk ringknapp för besök som ingen får. Över knappen finns en namnskylt med namnet Mr. James Dillingham Young. Della torkade bort tårarna från sitt ansikte. Hon stod vid fönstret och tittade olyckligt ut på en grå katt som kom gående längs ett grått staket på en grå bakgård. Hon hade sparat vartenda öre i månader med detta resultat. För att kunna köpa en gåva till sin man på deras första jul tillsammans. Jim tjänade $20 i veckan, vilket inte räcker långt. Kostnaderna hade varit större än hon hade väntat. Della har länge planerat att köpa något fint till honom. Något fint och sällsynt. Mellan fönstren i hallen fanns en hög spegeldörr. Della vände sig från fönstret och stod framför spegeln och tittade på sig själv. Hennes ögon lyste. Men hennes ansikte hade mist sin färg. Snabbt drog hon ner sitt hår och lät det falla till sin fulla längd. Nu hade herr och fru James Dillingham Young två ägodelar som de värderade högt. Ett var Jims fickur i guld. Den klocka som hade tillhört både hans far och farfar. Det andra var Dellas långa hår. Hade drottningen av Saba bott i deras byggnad skulle Della ha låtit håret hänga ut genom fönstret för att torka. Bara för att minska värdet på drottningens juveler. Så när Dellas vackra hår föll över henne glittrade det som ett gyllenbrunt vattenfall. Det nådde nedanför knäna. Hon stod stilla medan ett par tårar föll på golvet. Hon satte på sig kappan och hennes gamla bruna hatt. Med en snabb rörelse och med glimten i ögonen dansade hon ut genom dörren och ner för gatan. Där stannade hon nu framför skylten Madame Sofronis hårvaror av alla slag. Della sprang upp för trapporna till affären, andfådd.
Jag vill sälja mitt hår. Köper du mitt hår? Frågade Della.
Jag köper hår, sa madame. Ta av dig hatten och låt oss ta en titt på det. Ner kom det vackra vattenfallet av hår.
$20, sa madame. Lyfte håret med en erfaren hand och med en stor sax klippte hon av det i nacken.
De följande två timmarna flög iväg som om de hade vingar. Della for runt i alla butiker för att välja en present till Jim. Hon hittade den till sist. Den hade säkert gjorts för Jim och ingen annan. Det var en klockkedja. Enkel med runda ringar av silver. Den var perfekt för Jims guldklocka. Så fort hon såg den visste hon att det måste vara kedjan för honom. Hon gav affärsinnehavaren $21 och hon skyndade hem med de 87 cent som var kvar. När Della kom hem försökte hon rädda det som var kvar av hennes hår. Håret var en katastrof. Förstört av hennes kärlek och hennes önskan att ge bort en speciell present. Att reparera den skadan var ett mycket stort jobb. Inom 40 minuter var hennes huvud täckt av små, runda lockar. Hon såg sig själv i spegelglaset länge och noggrant.
Jim kommer att få en chock när han ser mig, sa hon till sig själv.
Men nu är det för sent. Vid klockan 7 så var kaffet klart och stekpannan på spisen var varm i köket, redo för att steka kotletterna på. Jim kom alltid hem i tid från jobbet. Della höll silverkedjan i handen och satte sig nära dörren. När Della hörde hans steg blev hon alldeles blek och kall och bad en tyst liten bön om de allra så enkla och vardagliga problemen.
Snälla Gud, låt honom fortfarande tycka jag är vacker.
Dörren öppnades och Jim klev in. Han såg trött och mycket allvarlig ut.
Stackars man, han var bara 22.
Han behövde ny rock och handskar för att hålla händerna varma. Jim stannade innanför dörren. Där blev han stående. Hans ögon var fästa på Della. Det fanns ett uttryck i dem som hon inte kunde läsa och det skrämde henne. Det var inte ilska eller förvåning eller rädsla eller någon av de känslor som hon hade varit beredd på.
Han såg bara på henne med ett underligt uttryck i ansiktet. Della gick försiktigt fram till honom. Jim, min älskade, ropade hon. Se inte på mig sådär. Jag var tvungen att klippa av med mitt hår och sälja det. Eftersom jag inte kunde uppleva julen utan att ge dig en present. Mitt hår växer ut igen. Det växer mycket snabbt. God jul, Jim. Låt oss vara glada. Om du bara visste vilken fin present jag har köpt till dig.
Du har klippt av det håret, frågade Jim. Långsamt, som om han inte hade accepterat vad han såg.
Klippt av och sålt det till perukmakerskan, sa Della. Men jag är samma person med eller utan mitt hår, eller hur?
Jim såg sig omkring i rummet som om han letade efter något. Du säger att ditt hår är borta, frågade han.
Du behöver inte leta efter det, sa Della. Var snäll mot mig.
Ska jag sätta på kotletterna nu, Jim? Jim verkade vakna upp och lade snabbt armarna om Della. Sedan tog han ett paket från sin rock och kastade det på bordet.
Missförstå mig inte nu, Della, sa han. Jag tror inte att det finns någon frisyr som kunde få mig att älska dig mindre. Men om du öppnar paketet kan du se varför du gjorde mig lite överraskad.
Hennes darrande fingrar slet snabbt av snöret och pappret.
Det var ett skrik av både glädje och förfäran som sedan gick över till dova snyftningar. För där i paketet låg kammarna. Dessa som hon önskade sig ända sedan hon såg dem i skyltfönstret. Vackra kammar och hårnålar gjorda av sköldpaddsskal med strass i kanten. De hade kostat mycket, det visste hon. Hon höll asken hårt mot sitt bröst, svalde hårt och sa: Mitt hår växer ut igen så snabbt, Jim. Plötsligt hoppade Della till och ropade: Oj, oj, Jim, du har inte sett din present. Hon höll glatt fram sin öppna hand framför sin man. Där låg den vackra silverkedjan. Är den inte underbar, Jim? Jag fick leta över hela staden för att hitta den. Får jag uret så provar vi hur den ser ut. Istället för att göra som hon sa, sjönk Jim ner på soffan och lade händerna bakom nacken och log.
Della älskling, låt oss lägga undan våra julklappar ett tag. De är för fina att använda just nu. Jag sålde klockan för att få pengar till att köpa asken med kammarna. Men nu sätter vi på kotletterna, va?
O. Henrys julgåvan i uppläsning av Marcus Tuveson med musik av mig, Göran Söderberg. Den här historien utgavs för första gången 1905. Det finns en Wikipedia-länk på vår hemsida för den som vill läsa mer om och av O. Henry. Det där var inte skräck, protesterar någon. Men sagor för barn som är vuxna nu behöver inte nödvändigtvis vara skräck. Tyckte du förresten om Marcus skånska, kan jag glädja dig med att han även läser huvudberättelsen i vårt nästa avsnitt den 13 januari 2022. Och då blir det barnförbjudet på riktigt. Tycker du om min resonanta Mälardalen-svenska så kan jag glädja dig med att jag även leder januari-avsnitten. Vår sista historia är också den lite smågullig. Niklas Lövström läser Björn Werners, Karlsson och Lisa.
En snögubbe ska inte kunna röra på sig. Ska fan inte kunna röra på sig. Eller så är det jag som har blivit galen. Jag firade julen tillsammans med syrran och hennes familj i deras stuga ute på landet. Långt från alla andra. Det var bara vi sex i hela byn. Som i och för sig bara består av tre hus. Eftersom det var mycket snö blev det såklart en hel del utomhusaktiviteter. skridskor, skidor och så vidare. Det tillverkades även två snögubbar. En som fick namnet Karlsson och en som systerdottern bestämt döpte till Lisa. Båda blev tack vare den goda snötillgången stabila och nästan 1,5 meter höga. Mellan Karlsson och Lisa placerades även en snölykta där ett ljus tändes på kvällen. Det brann vackert i mörkret. Dagen efter när frukosten var uppäten skulle vi såklart ut igen för blandade utomhusaktiviteter. Det tog tid för syrran att få på kläder på barnen så jag hann ut först. När jag kom ner till Karlsson och Lisa såg jag att något var fel. Det tog ett par minuter att inse vad, men plötsligt förstod jag att Karlsson hade flyttat på sig. Istället för att stå 2 meter till vänster om Lisa och lyktan stod han nu placerad precis till höger om henne. Bara någon decimeter ifrån. Alla tillbehör, morotsnäsan, kolögonen och den lilla fåniga lantmannakepsen var på plats precis som dagen innan. Jag bara gapade. Jag var tvungen att gå fram och känna på gubben. Han gick hart när inte att rubba. Att han skulle ha flyttats med handkraft under natten utan att förstöras. Ja, hur skulle det ha gått till? Syrran, svågen och barnen kom ut efter ett tag. Jag frågade om de såg något märkligt med snögubbarna. Men ingen reagerade. När jag påpekade att de hade bytt plats tittade syrran konstigt på mig. Så där hade de ju stått från början. Är du säker på att du inte drack för mycket glögg igår? Jag försökte protestera lite lamt men utan framgång. Ja, det kanske blev en kopp glögg för mycket. Det var väl bara jag som mindes fel. Lika bra att släppa alltihop. Dagen gick, kvällen kom och det blev dags att gå och lägga sig. Vid 5-tiden på morgonen vaknade jag av att jag var tvungen att gå på toaletten. När det bestyret var avklarat stod jag och tittade ut över trädgården i den första tveksamma gryningen. När jag såg något som rörde sig. Det var Karlsson och Lisa som liksom dansade runt i sitt hörn av trädgården. Jag vet inte riktigt hur jag ska beskriva rörelserna, men dans är det bästa jag kan komma på. På grund av mörkret syntes det inte så tydligt, men jag är ändå säker på vad jag såg. Efter några minuter upphörde det hela och allt blev stilla. Tveksam gick jag och la mig med tankarna farande i skallen. När alla hade vaknat och ätit frukost några timmar senare var det återigen dags att ge sig ut. Såklart gick jag ner till snögubbarna. De stod nu placerade precis som från början med Karlsson 2 meter till vänster om Lisa. Inte heller nu reagerade de övriga på att Karlsson var flyttad på. Allt var precis som det alltid varit. Att berätta allt jag hade sett dem dansa på morgonen, det var ingen bra idé. Då hade jag väl blivit inspärrad. Och vad jag vet står Karlsson och Lisa fortfarande kvar i trädgården. Tövädret har ännu inte kommit till stugan. Och jag undrar om de fortfarande dansar.
Sist ut i detta mellandagsavsnitt var Niklas Lövström som läste Björn Werners Karlsson och Lisa. Musiken gjorde jag. Den lilla valsen är för övrigt komponerad och framförd på min mobiltelefon. Bara en sån sak. Jag som pratat mycket om lite heter Göran Söderberg. Vi på Schaktmassa önskar er såklart ett gott slut på 2021. Vi syns den 13 och den 27 varje månad en bra bit in på 2022. En sista smällkaramell kommer här i form av Christmas Wishes från gruppen Low Life anno 1988. Musik av Magnus Norr, text av mig och sång av Lisette von Panayot. Gott nytt, hörni. It's Christmas time again.